Bagatellartade erfarenheter har bleknat bort. Endast de som påverkade mig djupare återstår. Minnet av mycket som jag har skrivit har också fördunklats. Men jag vet att andra verk av min penna och fantasi kommer att leva för att ibland göra läsaren sorgsen, ibland inspirera honom. Jag tackar Gud för att många av mina alster lever kvar i mitt hjärta som ljusa och lyckliga minnen. Medan jag talar, eller skall vi hellre säga låter min ande strömma genom den mänskliga kanal, som så länge förberetts för denna speciella uppgift, blir jag åter insvept i en stråle av kraft och kan med ökad styrka uttrycka mina erfarenheter sedan jag blivit frigjord. Det är verkligen sant att människan inte får några sötebrödsdagar när hon går över från den jordiska till den andliga tillvaron. Naturligtvis beror allt på hennes intellektuella och andliga tillstånd vid tiden för hennes frigörelse. Den som har fört ett grovt materialistiskt, sensuellt och själviskt liv får det sannerligen inte lätt. Ni måste förstå, mina vänner, att människans själ på nytt måste genomleva varje skede eller fas av de passioner som hon tidigare ohämmat hängett sig åt. Hon måste återuppleva dem medan hon ännu är kvar i den medvetna personlighet som hon varit så väl förtrogen med. Hon längtar och trånar med hela sin varelse efter att få tillfredsställa den törst och hunger efter liknande upplevelser, som nu torterar hennes astralkropp. Men hon är i de flesta fall ustånd att få den minsta lindring. Efterhand blev denna människa helt nedbruten innan det äntligen går upp för henne att det grå astralplanet saknar allt som skulle kunna ge henne vad hon vill ha. Ord kan bara ge en blek aning om livet för en människa som driven av dessa begär, färdas genom dödsriket eller de lägre astrala planen. Naturligtvis uppnår människan slutligen och ofrånkomligen ett tillstånd av utmattning, därför att elden inom henne har brunnit ner. Som en sista tillflykt ropar nu hennes själ till Gud. Till vem utom till honom kunde hon vända sig i sin yttersta nöd. Så snart som denna Guds längtan väcks till liv när själen till slut ropar, min Gud, varför har du övergivit mig? Då tänds, efter måttet av människans möjligheter, en svag gudomlig gnista, tillräcklig för att uppväcka en längtan efter mer. Men ännu vandrar själen vidare genom de undre världarna. Varje steg närmare frälsningen måste hon göra sig förtjänt av. Också i nästa sfär, den grå astralvärlden, som är något ljusare och gladare, gäller samma lag om frälsning genom egen strävan. Inte ens där når själen fram till att få sin längtan stillad, utan måste hela tiden sträva framåt och uppåt. Mina vänner, medaljen har alltid en frånsida. För en människa som lider kroppsligen och andligen både på jorden och i tillvaron bortom den, finns det alltid tillfällen när hon har möjlighet att uppnå, och verkligen uppnår, de andliga höjderna. Vi måste komma ihåg, att i den mån det rör jordelivet, inkarnerar vi av vår egen fria vilja. I kraft av den fria vilja som är medfödd hos oss accepterar vi, ja, underkastar vi oss frivilligt sådana jordiska villkor som vårt ego, som vår sanna inre människa vet skall skänka oss de värdefullaste erfarenheterna under en inkarnation. Tro bara inte att någon enda människas födelsetid eller födelseplats eller miljö eller andra förhållanden vid födelsen beror på en slump. Hela hennes jordeliv, som är avsett att bilda en startpunkt från vilken en följande tillvaro i en annan värld skall utgå, måste harmoniera med den fastställda gudomliga planen. Med vilken exakt kunskap om denna plan talade inte vår mästare Jesus när han sade: inte ens par faller till marken utan min faders vilja. Men på eder är till och med huvudhåren allesammans räknade. Detta är sanningen. Hela planen finns i Guds tanke, och han håller er evigt i sin hand. Det som människan måste lära sig, är att i allt som möter henne, hålla sig upprätt genom sitt eget mod och sina egna ansträngningar. Hon måste inte bara upptäcka sitt verkliga jag, utan också lära sig att behärska sin egen natur. Inte förrän hon nått dit hän, kan hon börja fatta sin andes oerhörda, slumrande möjligheter. Målet för alla livets erfarenheter och stränga fostran är att väcka människan till medvetande om detta. Med ordet liv menar jag själens liv, inte som ni ser det genom dödliga ögon utan som en helhet, som en enda vidsträckt upplevelse, som utgår från en högsta punkt, Gud, och som fortsätter, fullföljande hela sin existenscykel, för att slutligen återvända till denna högsta punkt. Jag kan tala om dessa ting därför att jag har fått se en glimt av dessa himmelska världar. Ibland förefaller det mig som om jag liksom lyftes upp och blev buren på änglavingar för att få dessa under utan like, uppenbarade. Kanske har jag talat med allt för stort allvar om de undre världarna. Missförstå mig inte. Jag har förut sagt att i många fall, i de flesta fall, upplever själen aldrig tillstånden i de undre världarna. Den nyligen frigjorda själen kan skyndsamt färdas genom dem medan den ännu befinner sig i ett omedvetet tillstånd. Då gör de blott ett otydligt intryck ungefär som när man drömmer om natten. För själar som har inriktat sig på de högre tingen förblir de bara en dröm, och Gud vare tack för det. Och de flesta av dem kommer att vakna på det plan som spiritualisten känner som sommarlandet, och där finna tröst och frid. Om detta har ni nog många frågor att ställa. Jag vill försöka ge upplysande svar. Fråga, med utgångspunkt från er undervisning antar jag att det första astralplanet är lidelsernas och passionernas dödsrike. Ja, på det lägsta astralplanet härskar ett brinnande och aldrig slocknande begär, och detta har den lidande själen gett upphov till och närt under sitt jordeliv. De som hamnar där är sådana själar som levat utan vare sig hänsyn eller kärlek till någon levande varelse utom sig själva. Ni kanske vill fråga om det plan som kommer ovanför detta. Där är livet något ljusare. Fast en tillvaron där fortfarande är överskuggad av ett gråväder ungefär som på en novembermorgon, så lyser ändå ett matt sken igenom här och var. Det är på grund av att invånarna börjar känna tillgivenhet för något, må vara kanske endast för naturen eller för djuren. Under själens resa genom sfärerna uppstår ljus endast på grund av att den inre människan håller på att vakna. Förkrympta träd och liknande annan vegetation blir synlig, men invånarna vistas ännu i en dimma och är själva klädda i grått. Eftersom de är inkrökta i sig själva skapar de åt sig motsvarande kläder och en motsvarande omgivning. På detta sätt tar egocentriciteten form omkring dem i det yttre på ett fullkomligt logiskt och naturligt sätt. Fråga, och hur är det på det nästa, det tredje astrala planet? Här är villkoren ljusare därför att här finns en önskan att göra något för den som lever i närheten, ett vaknande intresse för grannen. Här tenderar normala jordiska förhållanden att återupprepas. Man samlas till offentliga gudstjänster. Man bor i hus som kanske är förfallna och inte så över sig hälsosamma. Återigen konstaterar man att det är det inre andliga tillståndet hos invånarna som avspeglar sig i det yttre på detta sätt. Emellertid strävar människosjälarna här mot ljuset, och det är orsaken till att förhållandena efterhand blir mer hoppingivande och harmoniska. Vi går vidare till det fjärde planet där villkoren är avgjort bättre. Nu upptäcker vi vackra landskap och finner här lyckligare och på det hela taget bättre betingelser än på jorden. Vi ser sådana hem som är beskrivna i många spiritualistiska böcker, sjöar, floder, berg, blommor och djur. Detta är på alla sätt en ljus andra upplaga eller fortsättning av ett angenämt liv på jorden. Här har själen nått en viss mental och andlig utveckling. Och sedan hon kommit så långt börjar hon skapa dessa harmoniska och vackra omgivningar utifrån sitt eget inre, för de är när allt kommer omkring, bara en reflex av själens mentala och andliga tillstånd. Kan ni inte förstå varför det måste vara just så? Hur paradoxalt det än låter. Skapas dessa villkor på grund av att människosjälen äntligen kan påverka förhållandena omkring sig, inifrån sig själv, ungefär så som en människa på jorden hela tiden bidrar till harmonien, eller disharmonien, i sin familj och sitt hemliv. På så sätt förverkligas trevnad, upphöjt lugn, harmoni och skönhet i nästkommande liv. Fråga, om astralplanen är 7 till antalet, hur kan detta gå ihop med totalsiffran 12? Ni har tidigare uppgett 7 astralplan för oss, 3 mentala och 3 himmelska plan, inalles 13. Det är verkligen 12 plan. Det sjunde eller lägsta astralplanet är nämligen så nära sammanvävt med jorden, så överensstämmande med avseende på jordiska intressen och inflytelser, att det bör räknas tillsammans med den. Det första verkliga astralplanet är den grå världen. Därför räknas planen som 12. 6 astrala och 6 himmelska. Det sista mentala planet är ett nirvana, där själarna måste göra ett uppehåll, försjunkna i meditation och kontemplation och där erfarenheterna från det förflutna mognar. Detta är viloplatsen efter varje inkarnation, innan själen återvänder till jorden för att vinna nya erfarenheter. Bortom dessa mentala plan väntar, jag vill inte kalla det den tredje döden, men den slutliga befrielsen från inkarnationerna. Sedan går själen vidare genom väntalarna och uppgår i det himmelska eller kosmiska medvetandet. Harmoni och fulländning. När jag lämnade min kropp fann jag, att jag under en avsevärd period inte kunde befria mig från de jordiska bojorna. Men ändå är det omöjligt att ge en exakt geografisk beskrivning av var jag befann mig. Jag kände mig så egendomligt bunden till den plats där jag föddes och där jag levat under min tidiga barndom, att jag inte kunde komma därifrån eller gå vidare till det himmelska plan som jag visste existerade och måste finnas helt nära. Jag var sannerligen låst. Och alla mina förhoppningar om att kunna få förbindelse med mina vänner jäckades. Jag försökte om och om igen men fann varje förbindelse ytterst besvärlig. Det var omöjligt att förstå orsaken. Jag fann att jag kunde skapa tankeformer. Och ofullständiga meddelanden föreföll att sila genom den täta atmosfären runt om mig. Sådana obetydliga budskap som dessa övertygade dock min familj om att jag åtminstone var medveten. Men så tycktes jag liksom uppfångad av en ljusstråle. En okänd kraft som gav mig upplysning om mitt verkliga tillstånd kom till min hjälp. Senare fick jag veta att denna ljusstråle var en projektion av kärlek och kraft från det polära broderskapet. Den visade sig vara oskattbart värde för mig och uppenbarade klart de levnadsförhållanden som råder omedelbart efter döden. Det förefaller som om varje själ måste gå igenom ett liknande tillstånd. Det kan räcka en kortare eller längre tid, beroende på människans andliga utveckling när hon lämnar kroppen. För somliga själar är det bara fråga om några timmar eller dagar, för andra kan denna period räcka i åratal. Till och med vår mästare Jesus Kristus nedsteg i ett tillstånd av ovisshet som kallas Hades, de osaliga andarnas sfär. Nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen. Och varje annan själ måste också passera igenom denna sfär sedan den lämnat jorden. Som sagt är det mycket svårt för själen att frigöra sig från sina fysiska, mentala och astrala band. Endast den upplysta själen kan hastigt genomkorsa de tätare astrala sfärerna. I andevärlden är tiden inte längre någon realitet. På ett ögonblick skall vi bli förvandlade vid den sista basunens ljud, som Paulus sade. Men detta uttryck syftar inte på denna världens yttersta dag, som våra kristna vänner gärna förkunnar. Det betyder den yttersta dagen av själens materiella tillvaro. De astrala världarna är, de också, materiella världar, fast den har finare stoff. Och så, medan människan passerar genom de grå astrala sfärerna och ljuset från Guds eviga ande rör vid henne, förvandlas hon på ett ögonblick. Hon kastar av den gamla jordiska kroppen och ikläder sig oförgänglighet, sin himmelska kropp, och får bo hos Gud. Det är sant som det är sagt att ett svalg är befäst mellan mannen som vilar i Abrahams sköte och den rike mannen i helvetets lågor. Kan man överbrygga detta? Kommer detta svalg alltid att finnas mellan den himmelska människan och den jordiska? Ja, alltid. Det vill säga så länge den senare endast tänker jordiska tankar och stänger in sin ande i det materiella. Vi har nu sysslat med förhållandena omedelbart efter döden. Och det kan förefalla som om vi har utbrett oss allt för mycket om den dystra sidan genom att tala ganska pessimistiskt om de grå astrala sfärerna, de astrala minnena och spiritualisternas misstag. Detta kommer sig kanske därav, att jag så nyss har passerat igenom detta tillstånd som är så oroande och upprörande och att det väl har gjort ett ganska djupt intryck på den del av mig som lättast får kontakt med jorden. Svårigheten är att finna lämpliga ord som kan beskriva villkoren efter döden. De beskrivningar av livet på de astrala planen som emellanåt kommer fram inom spiritualistiska kretsar innehåller ofta bara nyligen gjorda erfarenheter av ännu jordbundna andar. Ty på de astrala planen är många förhållanden nära överensstämmande med de önskningar som invånarna där hyser. Ungefär som nu på jorden har många olika samhällsklasser som bor i sina egna omgivningar. Därför får man en provkarta av beskrivningar, som var och en rör ett särskilt plan av den astrala tillvaron. Sedan människans astralkropp har dött, när hon lägger av sitt astrala hölje och träder in i det himmelska livet, finner vi till sist ett enhetligt tillstånd, där alla beskrivningar stämmer överens. Ett liv där själen endast är medveten om kärlek och tjänst. En enda vibrerande ton som genomtränger hennes väsen. I dessa sfärer blir själen medveten om de kosmiska krafter som styr skapelsen. Vi talade om den andra döden, som alla själar en gång måste genomgå innan de lämnar astralvärlden. Sedan själen därefter fått prova på en period av omedvetenhet som kan räcka i minuter, timmar, dagar eller till och med år, sade vi att hon sedan vaknar till en ny, rik och levande tillvaro. Tiden betyder ingenting på den här sidan, även om vi måste använda samma uttryck som ni gör på jorden. Den andra döden är överstånden och varje fragment i själen som hörde jorden till har försvunnit. Med den andra döden kommer det stora uppvaknandet, själens uppvaknande, när den skådar sanningen och för ett ögonblick får en vision av den underbara frälsning som är möjlig att vinna genom Kristus. Med sådana framtidsutsikter går människan vidare in i den mentala delen av sin utveckling. Jag vill emellertid betona att själen inte passerar igenom varje särskilt mentalt plan av den andliga tillvaron, utan automatiskt dras till det speciella plan som hon är samstämd med. Därefter kommer själen att arbeta sig uppåt genom alla grader eller plan av den andliga tillvaron. Och denna färd är inte bara grundad på den enstaka existens på jorden som det antas att varje människa är underkastad och tänker på som sitt enda liv på jorden, utan bygger på alla de inkarnerade existenser som hon någonsin upplevt. Ty människosjälen passerar genom många inkarnationer. Under varje särskild inkarnation skall den bestämma sig för det plan eller den plats i den mentala världen dit den en gång vill komma och där den skall dröja kvar en tid. På så sätt kommer denna själ i det långa loppet att uppleva det andliga livets alla aspekter och tillstånd. Är detta klart? Förstår ni att människan under sitt liv i den fysiska världen alltid är i färd med att lägga grunden till de särskilda astrala, mentala eller himmelska hem där hon måste hamna, och att hon kommer att uppnå en lägre eller högre grad av frihet och lycka i sitt astrala, mentala eller himmelska liv, i exakt överensstämmelse med graden av hennes andliga strävan och tillväxt under sin korta tid på jorden. Jag måste nu försöka förklara skillnaderna mellan de mentala planen, dit själen höjer sig efter den andra döden för att stanna där en tid, och tala om de mentala verksamheterna på dessa plan och det himmelska liv som kommer därefter. Den mentala kropp som människan bebor sedan hon lämnat erfarenheterna i de astrala världarna bakom sig, är nämligen ett rent mentalt tillstånd. På det mentala planet råder väldiga krafter, och här måste själen utöva hela sin mentala förmåga som, när hon uppnår detta existensplan, blir liksom frigjord och stegrad. Men själen kan inte lämna det mentala planet förrän ett jämviktsläge har uppnåtts mellan hennes mentala och andliga egenskaper. Det förefaller som om själen måste stanna kvar på det mentala planet en tid för att utvecklas i stillhet ungefär som ett frö som sås i jorden och lämnas i fred för att gro. Ja, sedan människan kommit till den mentala världen måste den dröja kvar där för att växa sig stark innan den höjer sig till den himmelska världen, dit den för med sig den andliga kraft och utrustning som den samlat under sin resa. Det är i den himmelska världen som skapelseakten verkligen börjar. Detta är den himmelska världens härlighet och storhet, den skapande förmågan som är det verkliga ursprunget till hela universum. I denna himmelska värld drar människosjälen till sig kraft från Kristi gudomliga väsen. Sedan den själv blivit i det närmaste en ängel, lever själen bland änglar och varelser och delar deras glans. Kunde vi bara låta er få en enda glimt av intuition eller insikt som uppenbarar det himmelska livets harmoni, fulländning och härlighet. Det är här som människosjälen till slut blir medveten om sin sanna egenart. Det är här som egot känner sig vara en del av gudomen själv. Sedan människosjälarna har lämnat jordelivet tar det omkring 30 år för dem att nå denna himmelska sfär av tillvaron, enligt människornas sätt att mäta tiden, om deras utveckling följer det normala förloppet. Ingenting driver själen vidare mot dess egen önskan. Människans möjlighet att utöva sin fria vilja står alltid öppen. Om hon vill dröja kvar under astrala förhållanden kan hon göra det så länge hon har lust. Ett århundrade eller mer kan mycket väl förflyta. Eller om hon så önskar kan hon utan dröjsmål skynda hastigt framåt, men endast om hon längtar med hela sitt hjärta att bli återförenad med gudsmedvetandet, som är hennes verkliga hem. Vad kan det innebära för en sådan själ att avstå från allt, frivilligt avsäga sig sin himmelska tillvaro för att vända om samma väg tillbaka till jorden för att tjäna människorna? För att fatta vidden av detta måste ni först utmåla för er åtminstone något av de under och den harmoni som det himmelska livet innebär. Det finns gestalter där, som man uppfattar som änglar, fullkomliga i skönhet och med de mest harmoniska och stilla ansiktsuttryck, men den utstrålning som stor kärlek och frid skänker. Där är varje sinnelag milt och upphöjt och fullt av salighet. Luften vi andas är lysande, hög och ren. Harmonier från en gudomlig musik vibrerar ständigt i själen, som finner sin högsta glädje i ett tjänande av något slag, i någon form av självutgivelse. Ni får nämligen inte föreställa er denna himmelska värld som en sfär där sysslolöshet eller evig vila råder, fastän den är ett tillstånd av evig frid. Det är genom att leva i en sådan frid som vi lär oss något om skapelsens hemligheter, och medan vi får en inblick i dem får vi själva förmågan att skapa. Ja, det finns själar här bland oss som gärna offrar fröjder sådana som dessa för att återstiga ner till de lägre jordiska planen för att arbeta där. Likt en dykare som låter sig sänkas ned i djupet, eller en gruvarbetare som borrar sig ned i jordens innandömen, kan själen på sin väg nedåt, när den ikläder sig sin astrala dräkt, återta på sig något av en personlighetsbegränsningar. Men inte ens då kan den vara verksam i dessa låga sfärer längre än en begränsad tid. Den måste upp igen för att andas, ur stånd att uthärda allt för länge i en så tät atmosfär. Är det möjligt för själar som lever i dessa himmelska sfärer att därifrån få förbindelse med jorden? Ja, det finns budbärare just för detta syfte. För människor förstår det underbara mystiska innehållet i vissa delar av Bibeln, som t.ex. När Jakob drömde att han såg en steg rest mellan himmel och jord och såg änglar stiga ned och upp. Folk kanske betraktar detta som en barnslig historia. Och ändå är det just detta som fortfarande händer. Budskap kommer verkligen ned från den himmelska världen till människorna på jorden. Det är beklagligt att så mycket går förlorat vid överföringen och att så många stridande meningar finns angående de rätta kommunikationsmetoderna. Vi har tidigare hört talas om Paul Jord, på ett ögonblick ska vi bli förvandlade vid den sista basunens ljud. Detta betyder den väldiga kallelse som stiger upp ur det högsta väsendet, ur Kristi hjärta, som alla människor en gång ska finna att de hör tillsammans med. Ty förr eller senare måste varje själ lystra till detta rop och höra andens trumpetsignal som kallar den hem. Då kommer människorna att skudda av sig allt som var stoft, allt jordiskt inom sig. Genom denna överlåtelse blir hela människans egen art bevarad och upphöjd och hennes lägre personlighet dör bort och läggs av. Sörj inte över detta, för fastän personligheten hör jorden till och är besudlad av jordiska förhållanden, har den ändå varit ett hjälpmedel för att nå ett mål, ett nödvändigt medel för människan som skall skaffa sig erfarenheter, ovärdeliga under hennes klättring uppåt mot Gud. Ja, undervisa människorna om integration. Om delaktigheten med andevärlden. Men för Guds skull, lär dem sanningen. Erbjud dem inte ett dårarnas paradis genom att måla ut hur vackert och angenämt allting är där. Jag kan försäkra er att livet efter döden är en allvarlig historia. Man ska inte föra lättsinnigt tal om det, och inte heller är det ett ämne som man ska förgylla upp. För när en människa går över från sina fysiska förhållanden till den astrala tillvaron, står hon ansikte mot ansikte med frukterna av sitt förflutna liv på jorden. Då är det för sent att göra något ogjort. Bevis, vad är det för bevis som människorna på jorden ropar efter? De vet inte vad de bevisen skulle bestå av som kunde övertyga dem om livet efter döden. Som godtagbara bevis på andemakternas existens tar de bara hänsyn till sådant som kan uppfattas av deras fem fysiska sinnen. Låt oss nu vända tillbaka för att fortsätta beskrivningen av det mentala planet, som inte bör sammanblandas med det himmelska. De olika planen i den mentala världen måste klart indelas i underavdelningar, fastän detta kanske verkar förvirrande. Efter den andra döden kommer själen således till ett mentalt plan där den finner sig omgiven av de tankeformer som den tidigare skapat åt sig. Man måste nu uppmärksamma den fina balans som existerar, eller bör existera, mellan människans intellektuella och intuitiva sidor. Ty på det nästa, eller andra mentala planet, står själen öppen för det intuitiva eller andliga ljus som nu drar den framåt och uppåt allt högre och närmare hennes väsens centrala punkt, som är gudsmedvetandet. På detta andra mentalplan blir människan medveten om ett intuitivt tillflöde, som dämpar hennes hårda intellektualitet och utkristalliserar en renare intuitiv uppfattning av tillvaron. I detta tillstånd får hon själv förmåga att skapa, eftersom det är från detta plan. All den skapardrift eller skaparverksamhet utgår som finner sitt slutliga uttryck på jorden. Konst, litteratur, musik, religion och vetenskap är skiftande yttringar av skapande energi från ett högre ursprung. Kort sagt, människan kan här komma i förbindelse med själva källan till all högre inspiration och verksamhet. Från detta intuitiva, men märk väl, fortfarande mentala plan, går hon vidare till det högsta, det tredje och sista mentala planet. Nu kommer hon in i ett tillstånd av ro och vila. Allt eftersom människan färdas uppåt, befriar hon nämligen sitt inre, undan för undan, från varje spår av jordisk stoff, samtidigt som hon införlivar i sig lärdomarna under resan, en visdom som bevaras av hennes ego och blir en del av henne själv. När människan uppnår tillståndet av ro, frid och harmoni på det intuitiva planet, vilket inte innebär enbart en dvala, förblir då hennes själ fullt medveten, fastän mentalt inbegripen i ett slags samtal med sig själv, till slut i stånd att se sig själv sådan den verkligen är, att bedöma slutsumman av sitt liv i hela dess vidd och inte bara hur det har påverkat de jordiska medmänniskornas liv, utan också i relation till hela den skapande principen. Hon blir i stånd att uppskatta graden och arten av sin personliga medverkan i Guds ständigt pågående skapelseakt. Det tredje mentala planet är lika med ett tillstånd där själen drar sig tillbaka från all yttre form till en inre gemenskap med den universella kraften, ett tillstånd där människans innersta når kontakt med den universella sfär som är det rent andliga varat av fulländningen. Under det att livet på nivåerna nedanför har ägt bestämda former, existerar det nu till en viss grad utan form. Det är mycket svårt för människan på jorden att föreställa sig ett sådant tillstånd, engagerad som hon är i en tillvaro av former. När ni försöker föreställa er eller för er inre syn se den allestädes närvarande, den oerhörda allmakt som ni tillber och älskar som Gud, så kan ert förstånd inte uppfatta honom i någon bestämd form. Och ändå, inom er egen varelse och överallt i hela universum, i alla tider och på alla platser utstrålar Guds impulserande livsvibration. Verkningarna av den känner ni igen som ett väsen, evigt förkunnande sina händers verk genom myriader av former och uppenbarelser. När ni ber, så ber ni till ett medvetande som förstår ert medvetande, till ett hjärta som älskar och känner deltagande med er. Och ändå är det alldeles otänkbart att ge någon som helst form åt detta medvetande eller hjärta. Här är skälet till att den kosmiske Kristus tog gestalt som en människa på jorden, att han iklädde sig en form eller en kontaktpunkt så att män och kvinnor, efter vars och ens förmåga, kunde genom honom nå förbindelse med gudomen. När vi når det tredje mentala planet upplever vi alltså frånvaron av former. Detta innebär att människans ego inte längre är begränsat av, fängslat inom eller bundet vid någon särskild livsform, någon särskild kropp. Hon tillbringar sin tid inte bara med att dra sig inom sitt eget väsens centrum, utan också med att expandera utåt från detta centrum till dess att hennes ande når kontakt med alltet, med det universella livet. Det är riktigt att det är möjligt för män och kvinnor som ännu lever på jorden, att få kontakt med denna sfär. Men verkningskraften är så överväldigande, detta tillstånd avger så oerhörda vibrationer, att följderna kan bli skadliga för den mänskliga organismen. Vi tangerar ett vittomfattande ämne. Ni har emellanåt mött högt utvecklade själar, som lever mitt ibland er och som människor häpnar inför. Och ändå, av någon okänd anledning, väntar de plötslig undergång och död. Ibland går de bort i någon sjukdom som den medicinska världen inte kan diagnostisera. Vi vill understryka att innan den medicinska vetenskapen nedlåter sig till att studera de lagar som styr människans andliga jag, kommer den också i fortsättningen att stå frågande och förvirrad inför oförklarliga sjukdomar. Missförstå oss inte. Med detta vill vi sannoliken inte påstå att alla som dör av en okänd sjukdom nödvändigtvis måste vara i besittning av ett högt utvecklat andligt medvetande och att deras död berodde på kontakt med det tredje mentala planet.